Varmt välkommen att vara med. Och vi ska här den här kvällstunden titta lite i Daniel. Men jag kommer inte att läsa några speciella kapitel i Daniel, utan kommer till kortfattat gå igenom kapitlerna, vad de handlar om. Och sen är det ett speciellt kapitel i Uppenbarelseboken som vi ska titta närmare på. Som jag vill ge som en liten hälsning då, sen tankar kring som vi lever i. Men vi ska först då ta vi Daniel. Ni som har biblerna kan titta då i Daniel. Och vi vet ju att Daniel, han fick ju vara till en ovärdelig hjälp för sin tid. Och alla som kan historien vet ju att det här Daniel bodde ju då i Juda. Och vi vet ju att långt innan det så var ju Salomo kung. Och vi vet att Israel var ju stort och mäktigt. Och kung Salomo var ju vis, så känner vi ju till. Och han hade god kunskap och så vidare. Och då levde Israel i frid och ro. Och folk hade arbete och allt var frid och fröjd. Men problemet var med Salomo att jag hade läst på ett ställe i Bibeln att han hade 500 hustrur och 300 bihustrur, varav de flesta började förleda Salomo bort från Guds väg. Och slutet blev då att han miste sitt rike, som då delades upp i Israel och Judarike. Och då är det bara att läsa andra konungaboken, hela andra konungaboken, då får man historien om hur det slutar för Israel från Salomos tid fram till delningen och splittringen. Och vi vet ju att Daniel, jag vet inte vilket årtal Daniel var född, men när man öppnar Daniels bok, så när man läser, här jag har ju den här studiebibeln och här får man enormt mycket god information. Och jag ska kortfattat då titta bara vad som står här om Daniel. Att det här, de två första, Jesaja och Jeremia, som vi känner till, verkade i Juda. Men Daniel, i likhet med Hesekiel, de fick verka i Babel. Står det här. Och medan Hesekiel kom till Babel med den andra deportationen år 597 f.Kr. kom Daniel med den första 605 f.Kr. Och vi vet ju kortfattat att på den tiden fanns ett stort mäktigt imperium, Assyrien. Före det hade vi Egypten. Men när Assyrien steg upp höll Egypten på att tappa mark. Och Juda, sista konung, han tog hjälp av en världslig konung, fast profeten Jeremia varnade honom att gå inte i ok och ta hjälp av en världslig konung och ett imperium och ett rike som var på fallrepet. Och det var ju då Egypten då som höll på att tappa mark. Men de lyssnade inte på Jeremia, utan de gick då i allians med Egypten. Och på den tiden så kom ju då Nebukadnessar som en tredje part. Och i slutet med att Nebukadnessar, han tog ju hela Syrienriket, Israel, och då var det Juda som också föll under Nebukadnessar. Och vi vet ju det här historien, vad som hände då, att hela judafolket föddes bort i fångenskap i 70 år. Man hade inte lyssnat på Jeremias varningar. Istället för att be Gud om vägledning och hjälp, lyssna till Jeremia, sökte man råd och hjälp av världsliga kungar. Och det här gången var då Egypten. Och Gud sa till dem, ni får inte gå i ok med världsliga konungar, utan förtrösta på mig och begär hjälp av mig. Men man vill inte lyssna. Och vi vet ju att Jeremia, han klagar ju oftast inför Gud, för att Jeremia blivit titulerad som den gråtande och klagande profeten. Man läser bara klagovisorna så vet man vem det är som har skrivit. Alltså de menar till Jeremia, som har skrivit klagovisor, antingen personligt eller att någon har dikterat. Han har dikterat och någon har skrivit ner. Och där beskriver han ju Jerusalems undergång för Nebukadnessar. Och då kan man ju säga med sorg i hjärtat idag, vi ser Finland och Sverige idag. De lyssnar inte till sina profeter, våra presidenter och regeringar. Och nu ser vi att nu sitter de i USA idag, i Washington. Och nu är de med i NATO. Man gör precis samma fel som judar gjorde Man går i allians med världsliga kungar på grund av att det finns en man i öst som heter Putin. Och där kan vi ju se likheter som jag har delat med många vänner. Ni får ju pröva det här mot ordet. Men jag kan säga så att jämför man då judarike då, så kan vi sätta det på Finland och Sverige då. Och tänker vi på Egypten, så kan vi sätta bilden på USA och NATO idag. Och tänker vi på Nebukadnessar och Babylon, Putin och Ryssland. Och vi ska inte gå in på det här, vi vet ju media idag vad det handlar om. Men tänk att det här är redan förutsagt av de gamla profeterna för 2000 år sedan, det som vi ser idag. Och det här är jag delar med många goda vänner, det här likheterna som vi ser idag. Och vi vet, det finns många profeter i Finland, lik Daniel, som har varnat för det här. Och jag vet, det är många lekmän i mina hemtag som har sagt att det här går inte bra. Och även i Sverige är det många som varnar för det här. Bland annat Holger Nilsson har ju skrivit mycket allvarliga artiklar i Flammor. Och många andra för den delen som tar upp det. Men folk vill inte lyssna. Man förtröstar på det stora mäktiga USA och det här stora mäktiga NATO som ingenting är. Och det kommer att gå likadant som det blev för juda. Att det kan bli att det blir exakt samma sak som att man blir i fångenskap. Men endast vår himmelske Gud vet vad som ska ske. Men här finns redan paralleller direkt när man läser det här. Om vi då tittar kort på Daniel, han ska då ha varit 14 år när han blev krigsfånge. Och när han väl då kom då till Babylon, och då kan vi gå till Daniels kapitel 1 som har rubriken Daniels fångenskap och uppfostran i Babel. För vi vet att när alla de här judiska fångarna kom till Babylon, så var ju Nebukadnessar vis. Han ville ju ha ut de bästa judiska pojkarna som man kunde då sätta i skolor i Babylon och lära dem all kunskap och visdom och så. Och så känner vi också till det här med maten som det här kungen då sa att Daniels och hans vänner skulle äta, men de sa nej. Men då sa ju Daniel då att till den här överste hovmannen då att gör ett försök 10 dagar med oss och se då om hur vi mår. Att inte veta kungens mat, att veta det mat vi vill ha. Det var ju frukt, grönsaker etc. etc. Och kungens mat var ju fläskkött och dålig kost. 10 dagar senare så var Daniel och hans vänner mycket mer fräschare och friskare än vad de andra var som hade ätit kungens mat. Och vi vet ju vad som hände, att de blev de visaste bland de visa i Babylon när de var färdiga sina skolor. Och det kan man läsa i Daniels första kapitel, som har rubriken Daniels fångenskap och uppfostran i Babel. Och sen har vi det här kapitel 2, Nebukadnessars dröm. Han får se den här berömda statyn. Och den här statyn har nog många bröderna i Maranata församlingen predika om också. Man har läst gamla midnattsrop att det är många som har vidrört den här statyn. Och det här, jag ska inte ta tid att läsa, men han ser 4 stora riken. Först som i metaller, guld, silver, brons och koppar och så järn. Och det är bild på 4 stora berömda riken som har funnits genom historien. Guldhuvudet, Babylon, Nebukadnessar. Silverhuvudet, Xerxes, Medo-Persien. Sen kommer kopparn, Alexander den store, grekisk-makedonska riket, järnriket, romarriket. Men före det fanns Assyrien och Egypten som 2 stora världsriken. Babylon, Medo-Persien, grekisk-makedonska och romarriket hade mycket influenser både från de assyriska och egyptiska imperierna. Och det får ju då Nebukadnessar som en staty. Och Daniel beskriver ju då sen för honom vad han då får se. Och så har vi ju den här de 3 männen i brinnande ugnen, som vi känner till. Att hur då Gud räddade Daniels 3 vänner. Och där var det också tal om att böja sig för en bildstod av guld. Men Daniels 3 vänner böjde inte knä för honom, för den där bildstoden. De var så frimodiga och de sa till kungen, även om vi dör så kommer vi ändå inte att svika vår tro. Även om inte Gud vill rädda oss, så kommer vi aldrig att svika det löftet vi har gett till honom. Och kungen sa, in i ugnen med dem. Men de blev rädda. Och det här har vi ju hört. O konung, var det inte tre män vi kastade? Jo, men nu ser vi en fjärde man. Och han ser ut som en gudason. Och vi vet ju vad som hände. Det måste ha varit Gud själv eller en ängel som var med dem. Och de var ju oskadda när de kom ut ur ugnen. Och där har vi en bild på oss idag. Daniels tre vänner, det är vi som sitter här ikväll. Och vi får räkna med att det kan bli trångt för oss. Om vi är kvar på jorden. Men då har vi ju löftena här att vara lika ståndaktiga som Daniel och hans vänner. Sadrak, Mesak, Abednego. Och tänker vi på dem nu så är det vi som är dem som sitter här i Kälby ikväll. Här julimånaden 2024. Och sen har vi ju då om det här Belsassas festmåltid. Den sista Babelkungen då innan hans rike går under. Och Medo-Persien kommer in i bilden. Och den här statyn jag nämnde om så man kan ju se på YouTube kan man ju skriva om det här. Den här statyn och så får man fram de här guld, silver, brons och koppar då. Och den är väldigt intressant den här statyn. För den pekar exakt på vår världshistoria. Och vi vet att den där statyn hade ett huvud av guld. Och sen det här var ju då silver. Och sen var det koppar. Och järn. Och sen var det då som två ben. Och det där har ju varit väldiga spekulationer om vad de här bägge benen skulle handla om. Men läser man historien, då är det bilden på Östrom och Västrom. Och sen kommer då fötterna, järnet och leran. Där kan man dra historien från Östrom-Västromsdelningen fram till vår moderna tid. Vad som återstår nu är de 10 tårna. Det har jag ännu inte vi sett. Och är det här vi kommer att få se nu i framtiden. 10 tår, 10 konungar i det sista världsriket som ska träda fram. Och jag kan säga att det spekuleras enormt på internet. Vilka det skulle kunna vara. Men jag brukar säga att man ska vara enormt försiktig och inte gå in och börja läsa. För man kan fastna fort. Och ja, man får verkligen be till Gud om viglen och hjälp om man ska börja sålla i de myriaderna av spekulationer. Men vi vet också att Daniel kapitel 7 så får han också se 4 stora djur. Och det är också bild på de här samma rikerna, fast först var ju statyn guld, silver, brons, koppar. Och så ska vi se då att vad vi står här då kan vi läsa att synerna förklaras, Daniel 7. Ska vi se så jag hittar rätt. Jo, här är vi från början då, kapitel 7. Vers 2. Daniel kapitel 7, vers 2. Läser vi. Daniel sade, jag hade en syn om natten och såg hur himmelens 4 vindar stormade fram mot det stora havet. Och 4 stora djur steg upp ur havet, det ena är inte lik det andra. Och det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn, och är ju det babyloniska riket. Rycktes vingarna av djuret och det restes upp på jorden så att det stod på 2 fötter som en människa och det fick ett mänskligt hjärta, Nebukadnessar. Sedan fick jag nu se ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste på sig på sin ena sida och i gapet hade det 3 reben mellan tänderna och det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Och där är då alla bibelforskare överens om att det är bilden på Perserriket. För det var ett enormt rike, Perserriket. Men jag träffade en gång en äldre broder som hade en rätt intressant tolkning. Han sa att den här björnen skulle kunna vara en bild på Ryssland. Och rebenen skulle vara bild på Estland, Lettland, Litauen. Som björnen håller på att tugga sönder. Men det får man ju det här pröva. Och sen därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Men på sidorna hade det 4 fågelvingar. Djuret hade 4 huvuden och det fick en stor makt. Och här är bilder på Alexanderriket. Då. Han var 35 år och hade nästan erövrat hela då kända världen. Men han dog. Och så de fyra huvudena ska vara bild på hans fyra generaler som tar över det här väldiga imperiet. Som då han lämnar efter sig. Och sen har vi det här berömda fjärde djuret då. Ett mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Och det uppslukade och krossade och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Och här har vi ju då bilden då på Romarriket. Det sista djuret. Men vi vet att Romarriket gick under. Och många menar att Romarriket kommer att återuppstå på nytt i ändens tid. Men då ska det vara ett världsomspännande rike. Enligt de flesta bibelforskare och tolkare. Och så kommer ju då Daniel kapitel 8. Där är då en syn av en bagge och en bock. Och där förklarar då ängeln Gabriel också synen för Daniel. Och där är det likadant. Där har ju då alla bibliska historieforskare och historien bekräftat att det är den hårda maktkampen mellan Medo-Persien och grekisk-makedonska riket. Så allt det här har hänt i historien. Och det här finns att läsa i vilka vanliga historieböcker som helst. Och då får man en helt fullständig bild på Daniel när man läser alla de här historieböckerna. Och här har vi då kapitel 9, Daniel har en bön. Och sen kommer också de här så kallade 70 veckorna. Eller som vi har förstått ska vara de här 20 åren, 3,5 plus 3,5, men går inte vi in på ikväll. Och sen fick Daniel ytterligare en syn vid floden Hiddekel, kapitel 10. Och sen kommer också ett mycket intressant kapitel 11 om söderlandet och nordlandets kungar. Och historien har bekräftat att det här har hänt. För kortfattat, när Alexander dog så var det 4 kungar och 2 stora dynastier tog över makten. Ptolemeos, Seleukidos dynastierna. Nordlandet, Syrien, Seleukidos. Söderlandet, Ptolemeos, Egypten. Och de hade en enorm maktkamp tills Rom kom. Och här kan vi sätta på idag också. Idag ser vi USA som med Biden på ena sidan mot Vladimir Putin på andra sidan. Konungen i Nordlandet, konungen i Söderlandet. Ta fram en kartbok så ser man att Ryssland är lite mer norr ut än vad USA är längre söderut. Och det som skedde då sker exakt idag. Och då har vi Daniel 11:27. Daniel 11:27. Och det här har vi ju sett i media idag. Och genom årgången av historien. Båda kungarna kommer att ha ont i sinnet. När de sitter tillsammans vid samma bord talar de lögn. Och det ska inte ha någon framgång. Ty ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Tänk Israel-Arab-konflikten. Hur många krig som har rasat i det heliga landet. Hur många fredsfördrag som har gått i spillo. Här finns ju allt beskrivet. Endast när fridsfursten Jesus Kristus kommer, då blir det den verkliga freden i området. Och också som jag lagt märke till när man läser tidningarna idag. Världens människor väntar ju på en stark man. Och det förstår man ju när man ser idag. Människor som inte har något hopp. Och inte har fått höra evangelium eller inte vill höra ta emot. De väntar ju bara på en stark man. Antikrist. Muslimerna väntar på någon som kallas för någon 13:e Mahdi. Israel väntar på Messias. Men hoppeligen vi väntar på Jesus Kristus. Men så länge vi är kvar på denna jord så har vi det här fina uppdraget som broder Sebastian nämnt många gånger för Bärn och med flera. Tänk att vi får förkunna evangelium ännu medan vi har frihet därtill. Så man får verkligen tacka Gud för att vi får ha den möjligheten. Och vi lever ju på en ockuperad jord och vi vet inte hur lång frihet vi har kvar. Så det är väldigt värdefullt när vi kan gå ut på torget och i vardagen dela ut en traktat och samtala med människor. Så även om det är en svår period som många tycker, men vi tänker att vi ännu kan förkunna det här glada budskapet. Och det får vi göra så länge vi har möjlighet, och det heter idag. Många har ännu inte hört evangelium. Vi tänker ju självfallet på alla våra nära och kära. Många vill kanske skratta åt det här, men jag pratade en gång lite med far och mor, och men ett litet ljusglimt är ju att alla mina syskon vill kanske börja få upp det här nu, att det kanske är dags att söka Jesus. Jag förstår att de har börjat inse att det kan vara fortare i slutet än vad man anar. Men vi får se. Och jag tänker, vi alla som är här, vi har ju våra nära och kära, och vi vill ju alla ha dem räddade innan det här riktiga kommer in på arenan. Men som vi vet idag, vi behöver inte ju ödsla tid på det. Vi öppnar bara en dagstidning idag. Vi sätter på radion. Vi hör om ekonomin, ekonomisk politik, militär etc. etc. Rykten om krig, allt sin förutsagt i Bibeln som ska ske. Men det är ju lätt att man tappar fattningen om man blir rädd. Men tänk, då har vi en som är vår trygghet. Och då kan vi ta till oss psalm 91, tryggheten under den högstes beskydd och beskärm. Och jag vet att det är många människor idag som ställer frågan: vad kommer att ske i framtiden? Och vad är räddningen för jord? Vi som är här, vi vet att det finns ett namn som är räddning för vår jord. Namnet Jesus. Och det får vi presentera så länge vi lever och andas. Och får ha frihet därtill. Får vi nämna det namnet. Och det här, man ser ju nu, jag försöker läsa lite finska nyheter, och alla finnar är så glada nu att nu har vi kommit under NATOs beskydd och allt, och även Sverige. Tänk, nu vågar ingen anfalla oss. Nu har vi ju mäktiga USA bakom oss och hela Europa. Nu är det ingen som vågar anfalla. Men det sa också Juda när de gick i skydd i Egypten, att de trodde att de skulle komma undan. Men icke, sa Nicke. De försökte fly, men Nebukadnessar hittade dem och Egypten föll ihop. Och varenda en som hade gömt sig i Egypten plockades fram och föddes som fångat i Babylon. Så att det är många profeter här i Sverige som har varnat, och även i Norge och i Finland. Men som Jeremia, man har skrattat åt dem, att det där stämmer inte och det här är ingenting aktuellt heller. Men de får ju se den dagen vad som händer, när det här går i uppfyllelse. Och jag vet att jag har haft många hårda drabbningar med många kristna om Birger Claessons profetior, bland annat dom över Sverige. Men jag har sagt åt allesamman, jag tror bokstavligt på dem, ja, med tanke på vad Sverige har satt sig för en sits nu. 17 amerikanska militärbaser i Sverige. Hälften av de här städerna såg Birger Claesson bli sönderbombad i sin syn 51, när han skrev dom över Sverige. Vissa platser idag har USA militärbaser. Så jag övertygar om att hans profetior kommer att gå i uppfyllelse på ett eller annat sätt. Men vi vet ju att vi har ju bara ett enda uppdrag, att få rädda så många människor som möjligt vi kan och predika evangelium. Och att säga att det finns ett hopp. Att det finns en man kan fly till. Och jag har sagt, jag pratar mycket med mina föräldrar. Skulle vi få genomleva det här som jag har nämnt lite om, så vet vi att Gud, han kommer att vara med oss. Han kommer att hålla sin hand över oss, precis som han gjorde över Sadrak, Mesak och Abednego. Jag pratar med flera. Vi kanske kan få vara som Daniel och hans vänner. Att vi får stå för sanningen där vi drar fram, om det skulle bli sådana tider. För vi vet att hamnar vi någon brinnande om, så jag vet om att vi kommer få hjälp och stöd för att vi står fasta vid Guds ord. Och det här, man har ju läst nu i lite länder, som i Kina har vi ju hört hur svårt det är att vara troende idag. Nordkorea, många arabiska länder. Samtala här med Najib, hur svårt det är att samlas i Marokko till exempel. Allt för stora folkmassor, det är ju inte ens möjligt utan måste komma i hemlighet. Men tänk nu att vi har friheten att samlas så här i Sverige. Men vem vet, hade vi varit i ett annat land, hade kanske någon spion suttit utanför med någon sändare. Oho, vad är det här för människor som samlas här? Och så kanske de har kunnat storma in och arrestera oss. Det är många länder idag som upplever det här. Och vi vet inte hur lång nåda tid vi har kvar. Så vi får vara väldigt tacksamma att vi får samlas så här enkelt. Och där alla små husförsamlingar är utspridda idag kring vår jord. Så får vi göra det vad vi kan. Vara fyrljus som lyser i dyster vildmark. Och jag kan också kort tänka säga så här att alla ni som nu följer med nu lite vad som sker med nyheterna, så många har ju funderat den starke mannen som ska komma på vår värld. För det kommer att komma en stark man, men han kommer att ha hjälp av själafienden Satan, kommer att ha han som sin regent, besättelse av honom. Och många har ju undrat, finns han idag, antikrist? Han finns idag på jorden. Men hans tid är nu inte inne, men han finns idag. Och väntar bara på sitt tillfälle. För där har jag också samtalat med många människor och jag försöker läsa lite på nätet, men det är så mycket spekulationer. Men han finns idag. Och jag har varit många kandidater genom historiens gång. Jag kan bara ta ett axplock. Och man måste läsa mycket historia. Och det här är även Bibeln. Och den första man kan säga som har funnits historiskt sett, han heter Antiochus den fjärde Epifanes. Det skulle vara en bild hur antikrist kan tänkas se ut. Sen har vi det här 30-40-talet. Adolf Hitler är också en person som är mycket, mycket, mycket lik antikrist. Adolf hade ju en önskan, ett folk, ett rike, en ledare. Det skulle vara i 1000 år. Och vi vet ju hur Bibeln står om ett 1000-årsrike. Så där fanns också en kandidat. Många har nämnt flyktigt att det skulle kunna exempel vara Macron i Frankrike. Ukrainas president bland annat har någon sagt skulle kunna vara antikrist och så vidare och så vidare. Men jag hoppas att vi som är här ikväll att inte vi sitter och söker efter, utan att vi håller oss till Bibeln och som vi har fått som rättesnöre. Men det är ju klart att kanske vi får se personen, den här antikrist. Och många undrar vem är han. Och här står det i Bibeln vem han är. Men det är ju så enormt mycket spekulationer. Så jag ska läsa här vad som står skrivet i böckernas bok. Och då har vi Daniel 11, 37. Daniel 11, 37. Och annars, vad är klockan? Jag håller på fräng.
10:08.
Okej, okay. Jag ska. Och då läser vi här. Daniel 11:27. Han kommer inte att visa någon aktning för sina fäders gudar. Och inte heller för dem som är kvinnors lust. Eller för någon annan gud. Utan han ska själv upphöja sig över alla. Där har vi bilden på antikrist. Vem han är, ingen vet. Det finns otaliga spekulationer. Men en person. Och här är bilden på vem han är. Men jag pratade kortfattat med min far en gång. Han har en goda judiska vänner som är kristna. Och de menar att det skulle vara en jude som har överlämnat sin judendom och gått över till djävulsdyrkan. Och han är utgången från Dans stam. Läser man om Dans stam i Bibeln så hade de två guldkalvar, tjurar i Betel och Dan, det som han dyrkar. Så han finns idag, antikrist. Men vem han är, det vet inte. Men han kommer att träda fram. Kommer vi få se honom? Endast Gud vet. Så att det här, vi får verkligen vara också lite vaksamma vad som sker i vår värld. När man börjar höra personer som talar om enat folk, ett rike, en religion och så vidare. Och då har vi bara kortfattat Klaus Schwab, World Economic Forum. Där läggs grunden för det sista antikristliga imperiet. Så vi får verkligen vara lyhörda och vaksamma, bedjande och framförallt nyktra vad vi läser och ser. Och jag nämnde att tidningen Flammor, nu sista numret, var mycket intressant som han tog upp, Holger Nilsson, om just det här World Economic Forum. Alla ledande politiker, många som vi tycker är så trevliga här i Sverige, sitter och kokar ihop det här slutliga, stora, antikristliga sista världsimperiet som snart står för dörren. Nu bygger man ju upp det. Men för att det här stora imperiet ska hållas ihop behövs det 10 regenter. Och vilka de 10 är vet vi inte, men de kommer att framträda. Och enligt läser man då Johannes uppenbarelse, kommer då antikrist att träda fram bland de 10 och så vidare och så vidare. Så jag rekommenderar varmt då att läsa uppenbarelseboken, men man får göra under bön. Och och det här, ska vi säga, respekt. Så där finns du hela historien då. Så om någon frågar mig var finns vi idag, så vi lever nog så långt nära, så vad vi kan få se nu, att det kan komma nya påbud med nytt betalsystem och dylikt. World Economic Forum. För vi ser ju hur fort det ändrar med alla våra betalkort och allt. Hur det ska bytas om. Allt läggs ju nu på datorer, mobiltelefon. Tänk bara den här mobilen som jag har. Och ni har ju de nya mobilerna. Att i framtiden kan det vara så att det finns ett speciellt sigill i den här telefonen. Har du den på och går fram mot en dörr, så öppnas den. Men skulle inte du ha bilden i den telefon, kommer inte dörren att öppnas för dig. Här planerar man idag då World Economic Forum. Man kan läsa i tidningen Flammor. Och då, tack vare det här, så kan alla de här som styr, till exempel jag. Vi säger nu att, jag tar mig som ett exempel. Att jag skulle gå till en affär och jag har inte det här speciella sigillet i telefon. Jag kommer aldrig in i någon matvaruaffär eller någonting. För om inte man har, då är man ju utstängd från alltihopa, det här nya systemet. För då säger de, aha, Stig-Erik Westman gillar inte det här nya systemet och det här nya regenterna. Det kan vi stå inför. Och det är ingen skrämselpropaganda, utan det här man arbetar för. För idag tar fullständig kontroll över jorden. Och bästa kontrollmedlet är vår mobiltelefon. Och här kan man ju göra allt idag. Jag såg att jag var en på åkermynta som gick fram bara till kassan och betalade och lag telefon emot. Och idag går det så enkelt med kort och allt. Du blippar och du drar och man sätter in och slår siffror. Så smidigt och enkelt. Men tänk de som inte tar det här. Då står de ju utan. Då får man väl kanske stå och säga, gode Gud, mitt dagliga bröd, giv oss idag. Så att vi står ju inför enormt omvälvande saker. Och då kan jag bara ta avslutningsvis Johannes uppenbarelse kapitel 13. Och nu kan ni nog lista ut vilket jag syftar på när jag läser Johannes uppenbarelse kapitel 13. Och jag upplever personligt att vi är där nu, nära. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret, vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsand åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Här har jag hört den här nya AI-tekniken skulle kunna vara ett del. Men vi får vara visliga. Och så står det. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Och här gäller det att vara vis. Och den som har förstånd, han må räkna ut vilddjurets tal. Det där är människans tal. Och dess tal är 666. Men tänk, här finns ett tal. 777. Som är mycket starkare. Gud. Gud, Jesus och den helige ande. Husets nummer 777. Är flera gånger starkare än 666. Men vi lever i det här systemet nu. Och jag upplever nog att vi är ganska långt in i. Frågan är bara, vad blir nästa steg för oss? Och jag har ju sagt till många att kanske jag låter skrytsamt, men jag kommer inte, ifall det skulle bli att jag går i något system. Så i värsta fall får jag göra som Elia, får mata korparna. För jag hade läst just i det här Flammorna sista numret, telefonen, att det kan göra sådana dörrar att du sätter dig emot, kommer inte du in om inte du har telefon. Och sen kan ju hända, telefon kan man ju tappa, du kan ju tappa alla kort. Vad är bäst? En liten sändare. Öppnas dörren. Har du ingenting i handen, är den stängd. Men vi får pröva allt. För så många profana vetenskapsmän som är så enkelt idag, och många industrier i USA har det här för på sina anställda, så de testar. En icke-anställd kommer aldrig in i dessa stora anläggningar. Vissa har med ögon. Så att du lägger fram dina ögon på det här viset, och så lyser det grönt, och så öppnas dörrarna på vissa anläggningar. Så det här pågår för fullt just inom specialindustri. Så är ju klart att det har varit enormt mycket spekulationer. Men vi vet att skulle vi få uppleva det här och det blir svårt, så vet att vi får ropa till Gud. Och vi vet att han kommer att förse oss med mat, precis som Elia och korparna. De här tankarna har jag gått och burit på nu hela 2024. Och det här vill jag dela med er här ikväll. Men vi som är här vet att det ska komma snart en uppryckelse. Och måtte vi alla få vara med den dagen. Vi har med oss alla våra nära och kära. Och vi får följa med på skyarna när överensäs ljuder en Guds basun. Först skolade Kristus döda uppstå, sedan vi leva jämte, som leva jämte den bortryckas Herren, på skyarna Herren till mötes. Och då får vi vara tillsammans med honom medan hela det här crescendot då går över vår jord. Måtte vi få vara med den dagen när basunen ljuder och vi får ryckas hem till himlen. Till det hem som han har berättat för oss. Till det hem som vi sjunger om i våra sånger i sångboken Sälaregn. Om det nya Jerusalem. Och så vidare. Och jag har ju läst många gånger Johannes uppenbarelse sista kapitlen. Vad som ska ske i den riktiga slutfasen är vid evigheten. Så jag säger bara att vi får vara som Daniel och hans vänner. Och det är inte för att skrämma något. Men det här har jag gått och burit på. Sen första 2024. Så jag nämnde lite för Sebastian att jag ville gärna nämna det här vid ett tillfälle. Och jag tackar Gud att jag fick nämna det här ikväll. Med allt vad vi ser, läser och hör idag, så förstår vi att någonting planeras för oss. Så det gäller att vara väldigt vis. Och vi får söka svar i böckernas bok. Vi får bidra till vår himmelske fader som sörjer för oss. Och även om det skulle bli svårt med livsmedel för oss, och vi har ju brödundret, 5 bröd och 2 fiskar som han välsigna, och 5000 män åt sig mätta förutom kvinnor och barn. Så vi har ju ett härligt hopp att vi får vara Jesu Kristi ambassadör i ett rike som aldrig vacklar. Och sen den där lilla statyn, den där lilla stenen som kommer och krossar alla riken. Och det här stora sista kristliga riket som vi allesammans då är förhoppningsvis med en dag. Och regerar med honom. Det här var den enkla tanken jag ville dela med här ikväll. Och kanske blir lite kanske ryckigt och så. Men det är ju enorma områden. Och vi vet att jag har hållits mycket bibelstudier om uppenbarelseboken. Många här i Maranata församling har ju många. Och jag minns ju då jag kom i församling hur många tog upp det här. Arne tog upp Per Arne. Mikael, Bern och Robin. Allesammans har ju rört vid det här. Och många på nätet också. Mycket intressant. Som man kan ta del av. Och det är säkert mycket som kan vara svårt att förstå. Och jag vet att det är väldiga debatter om det här med märket bland annat. Och både en och det andra. Men jag ska inte vi ta tid och det här ta upp ikväll. Men vi vet att det finns en som har makt över himmel och jord och över universum. Och snart kan hämta bruden. Den färdigsmyckade bruden till himlen. Till lammets bröllop. Och tänk att dit är vi bjudna allesammans. Och vår bön är att vi ska få med våra nära och kära. Och med detta säger jag mitt amen. Tackar för att ni har lyssnat ikväll. Och så får vi lägga oss helt i vår underbara mästares händer. Himmelske fader, jag tackar och prisar dig, Herre Jesus Kristus. För att du uppenbarat för oss det som du uppenbarade för Daniel och hans vänner Jesus. Tack att vi som är här den här kvällen Jesus. Få vara dina vittnen precis som Sadrak, Mesap och Abednego är det. Du vet vi lever på en ockuperad jord. Och du vet här är det inte lätt idag. Och vi vet hur lång tid vi har kvar att vi får stå på torg. Och dela det glada budskapet. Men tack ännu idag är det nåda tid är det. Tack vi får förmedla frälsningens budskap. Hoppets och glädjens budskap. Herre jag ber för alla bröder och systrar i Sveriges avlånga land. I alla landskap och alla län. Att de är vakande bedjande och up to date om vad som sker. Så att inte vi fastnar och befinner sig i det här systemet. Herre, du vet, vi behöver ju uppehälle, Herre. Och vi vet att kunskapen stred på gott och ont. Alla betalkort, allt är ju nyttigt idag, och telefoner och så. För vi vet kunskapen stred på gott och ont. Används det på rätt sätt är det en välsignelse. Men du vet att används det på fel sätt blir det ju en fruktansvärd förbannelse. Men Herre, tackar, du har full kontroll på allt. Och allt finns nedskrivet i böckernas bok, Bibeln. Och allt vad du har förtällt för dina profeter har du nedtecknat som ett testamenten till oss som är här ikväll. Denna tisdag kväll 2024 här i Stockholm. Den nya moderna Nineve, Herre Jesus. Tack för att vi får vara som Jona. Ännu förmedla det glada budskapet. Jag ber för broder John, hans familj. Alla bröder och syssa på Åland, Herre. Att de ska få nå ålänningar med evangelium. Att de är placerade där. Att de kanske får plocka en kärve där. Och så. Vi ber för allt Guds folk idag kring vår jord. Dominikanska republiken. Haiti, Ukraina, Ryssland, överallt. Där det finns folk nu som kanske bärgar in den sista skörden, Jesus. Jag ber för syster Tove. Hon får vara till välsignelse för alla ofrälsta män och kvinnor från hemtjänsten. Och vi övriga som är här får ta tillfälle i akt när vi är ute och rör oss. Tack för att du var med oss den här stunden här ikväll. Amen.